Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Kära lyssnare, kollegor, älskare och vänner. Det här är Burleskpodden. Jag heter Aurora Brännström och vi sitter som vanligt på Custom Music Productions. Och Burleskpodden produceras av Brännström och Lundgren Jazzproduktion HB. Välkomna hit. Och välkommen också min gäst här idag, Yvonne Zita. Ta-da!
Yay! Tack så mycket.
Vad kul. Du är en sån här person som jag har tjatat lite på en tid. Som jag så gärna har velat ha här.
Ja.
Och det har dröjt för att... Ja, men du har varit busy och jag har inte haft möjlighet. Alltså, vi har liksom gått lite om varandra sådär.
Exakt.
Som det kan bli.
Ja, eller hur? När man är frilansande konstnär.
Ja, men precis. Så jag är så himla glad att du är här idag.
Ja.
Och du får jättegärna berätta lite mer om vem du är.
Ja, tack för att jag fick komma hit.
Ja.
Kul att äntligen liksom få till det. Ja, var ska jag börja någonstans? Jag är Yvonne Zita. Jag är burleskartist och har varit det sen 2009. Jag har lite olika konstellationer i mitt burleskande. Jag är framförallt solo men är också gör lite truppnummer med lite olika andra artister. Och sen utöver det så håller jag på med lite andra konstprojekt också. Jag vet inte. Det, när det är så mycket grejer man gör. Var ska jag börja?
Men du säger, du är liksom burleskartist som nummer ett, eller?
Ja, det är jag nog. Precis. Men det, burlesk är ju ganska brett för mig. Jag kan göra ganska mycket inom det, liksom, den benämningen. Så att jag kan göra alla möjliga konstnärliga och kreativa projekt, liksom. Men som min burlesk-persona.
Just det.
Ja.
Och vad kan det, om du har något exempel, liksom, vad är det för typ av projekt? Förutom, för burlesk tror jag att våra lyssnare har koll på nu. Liksom,
ja, precis.
Vad det är. Men vad menar du med att burlesk är brett? Och vad kan man göra inom det paraplyet?
Ja, men som ett exempel så har jag gjort en videoperformance. Där jag, inte direkt är Yvonne Zita, men jag... skapade på något sätt utifrån Yvonne Zita. För att jag är ju... Det är liksom den jag är på något sätt. Så att där i den här videon så... Jag ser ut som en djävul. Och jag kommer upp ur en grop. Och jag klär på mig liksom en roll. Men, och det är ju som sagt då inte alls i relation... Eller relaterat till Yvonne Zita. Men det är fortfarande jag som skapar den. Och, så, alltså, och den är ganska burlesk. Dels för att det är lite avklätt, men också för att det är lite så här normkritiskt och performativt. Då. Så att det liksom innehåller liknande saker som den här liksom klassiska burleskscenen har. Men det kanske inte är just den, den här klyschiga, eller vad man ska säga. Den superklassiska burlesken.
Vad spännande.
Ja.
Men burlesk enligt Yvonne Zita, vad... är det?
Ja, men alltså för mig så är det ju rollspel på sätt och vis. Alltså att träda in i en roll eller en karaktär och berätta en historia med hjälp av den. Och sen så kan det se ut lite på olika sätt. Och man kan ta hjälp av olika liksom, saker. Alltså, jag tycker det kan vara... mystiskt och mörkt och sorgligt eller roligt och flamsigt och tramsigt eller sexigt och alltså det kan ja det kan framföras på olika sätt men det är ändå en roll som den här artisten går in i och så försöker den berätta en historia och så ja kan det vara svartvitt eller färgglatt eller hur det nu väljer att vara liksom men alltså det är ett brett uttryck helt enkelt.
Mm. Ja, jag har ju sett dig ett antal gånger nu på scen och du är ju också en bred artistperson som jag ser det.
Mm.
Det kanske är lite svårt att egentligen så här hitta vad som är kärnan.
Mm.
Hur tänker du där? Liksom, hur arbetar du med din burleskperson?
Ja, men och jag håller med dig. Det är verkligen det är brett.
Alltså det är inget negativt, nej. Bara en observation.
Absolut. Ja. Nej, men, och det håller jag med om. Det känns brett. Men jag är lite så här... Jag bara skapar utifrån känslor eller intryck som jag har. Och jag har inte riktigt bestämt så här, det här är den jag är. Eller det här är den, min liksom... Det här är det som Yvonne Zita måste göra. Utan... Det bara finns någonstans liksom rotat i mig att så här, de här sakerna liksom tycker jag om typ och så får det bara skapas utifrån det på något sätt. Ja. Alltså så att jag har liksom ingen den röda tråden är jag själv. Yvonne Zita är alltid där liksom.
Ja. Ja, känner du liksom att Yvonne Zita och du, alltså det blir ju dumt att säga så, men liksom ditt privata och ditt artistiska, är det liksom, är ni nära
varandra? Jättenära. Mm. Alltså jag skulle ju definitivt säga att jag är liksom min persona. Mm. Och det är ju så här, jag kallas ju Yvonne Zita hemma. Det är ju liksom den jag är i min familj. Och jag har alltid också varit, alltså allt som jag gör på scen har jag alltid gjort sedan jag var barn liksom.
Mm.
Så att det är verkligen en och samma person.
Ja, okej. Okay. Ja. Har Yvonne Zita funnits längre än det här 2009?
Ja. Mycket längre. Ja. Det var då som jag liksom hittade communityt och hittade en scen. Mm. Eller en plats att uppträda på och få visa det jag håller på med.
Mm.
Mm. Men det har funnits där länge.
Ja, Yvonne Zita har vuxit med dig.
Verkligen.
Ja. En annan sak som jag har tänkt med dig och dina nummer är ju att det verkar som att du får utlopp för ganska mycket känslor i dina nummer.
Mm.
Kanske har fel, men jag tänker mig ofta in i personerna som står på scen. I och med att jag är själv artist. Liksom. Mm. Så blir det automatiskt att jag tänker mig själv in. Så hur skulle det kännas att vara den här personen som gör de här sakerna?
Mm.
Jag tänker inte så med ord. Men det är så det blir för mig.
Ja.
Och jag har tänkt med många av dina nummer att om jag skulle göra dem så skulle jag vara ganska så här exhausted. Eller så här utmattad när jag kom ner från scenen. För att det känns som att du får utlopp för ganska mycket emotion.
Mm.
Och framförallt så tänkte jag på det, tror jag. Jo, men på The Swedish Burlesque Gala.
Mm.
Där vi ju också uppträdde samtidigt.
Eller, ja, precis.
Ja. För där hade du ett nummer som var väldigt explosivt, skulle jag vilja säga. Du sprang liksom på scenen och det var liksom stor mimik. Och... Mm. Jag vet inte hur du tänker liksom, när jag säger så här. Om du känner igen det i det eller om det är något...
Ja, nej men om jag... Eller, ja, för det första gör jag också sådär. Att jag tänker mig in. Det är så svårt. Man är lite skadad som artist när man tittar på andra. Så här, hur skapades det här numret?
Mm. Ja, ja.
Hon måste tänka på det här.
Ja, ja.
Nej men, och ja, alltså om jag tittar på mig själv och mina nummer. Eller försöker ha liksom perspektiv och se det utifrån.
Mm.
Så håller jag med det och tänker, ja men det är klart att det kan uppfattas så liksom. Att det är väldigt mycket energi och mycket så här, ja, men känslor och uttryck. Men jag är inte exhausted efteråt. Jag är mer liksom bara uppfylld. Och på sätt och vis tänker jag att jag lever ut ganska mycket av mig själv på scenen. Att jag verkligen, det är där jag trivs och där jag verkligen kan uttrycka mig. Och det är lite så här, jag har lite svårt att uttrycka mig i tal. Alltså jag tycker det är svårt att formulera mig medan alltså när det kommer till kroppsspråk så tycker jag att det är så mycket lättare. Att jag skulle gärna bara prata med kroppen. Och har faktiskt funderat mycket på teckenspråk, att jag skulle vilja lära mig det. För att det känns som en naturlig grej, alltså, att kommunicera med kroppen.
Okay.
Men, och det är väl lite så jag gör på scen. Att jag är så här, det här är en känsla som jag verkligen vill prata om, typ.
Mm.
Och så bara, med den här musiken, med de här färgerna, med den här kostymen. Så kan jag berätta om det för någon. Så att jag, det känns som att jag är alltid bara peppad på att få berätta.
Mm.
Och efteråt så är det så här, okej, skönt, typ.
Okej, men då förstår jag.
Mm.
Men det går ju ändå lite ihop med det som jag har känt, tror jag. Är du dansare?
Nej, eller... Det är så här en fråga som jag alltid har fått. Men jag är ju inte alls utbildad dansare, utan jag är ju... Alltså jag har gått på showjazz när jag var liten. Okay, som så många andra. men däremot... Eller så här, nej, jag är inte dansare. För att dansare... Eller när folk frågar det så är det ju ofta så här, utbildade dansare. Det är ofta det man... När man frågar någonting så är det ett yrke. Liksom.
Ja, men jag insåg nu som bara det jag menar egentligen.
men det är inte en ovanlig fråga. Så jag får den hela tiden. Men... Men jag kan samtidigt svara ja på den frågan. För att så här, i mitt hjärta, liksom, i min själ, så är jag verkligen dansare. Jag älskar att dansa. Jag dansar hemma hela tiden med min sambo. Jag dansar så fort det är fest, så är det dansa jag vill göra. Och när jag uttrycker mig så vill jag dansa. Så att jag är dansare liksom, i själen, i den jag är. Men jag är inte en utbildad professionell dansare. Så det är liksom lite dubbelt.
Nej, men jag förstår. Men just liksom när du börjar prata om hur du... känner med din kropp, att du vill uttrycka och berätta någonting med din kropp, så låter det som dansspråk för mig.
Absolut. Eller,
så som jag uppfattar det i alla fall.
Ja, men precis. Och det, när man går på dansföreställningar så kan det ju verkligen... Eller jag kan känna att så här, de försöker tala om någonting med kropparna. Liksom.
Mm. Ja, okej. Okay, men så du är lite showdansare hemma också då?
Ja, verkligen. Hela tiden.
Mm. Och du har alltid liksom från när du var liten vetat att du ska göra någonting liknande det här, eller?
Ja, alltså det när jag var liten så det var det jag drömde om, att bli go-go-dansare eller och jag så här, klädde mig ofta i min mammas negligéer och stod framför spegeln mycket och dansade och mimade och det var det och slash konstnär som var så här som jag drömde om. Men jag har... Sen så var det så här... De jag växte upp med, alltså mina vänner och min familj. Det har inte funnits så många som kanske har gjort det själva. Så jag trodde liksom inte riktigt att det var möjligt. Så att det var, men det har alltid varit så här, min dröm på något sätt. Och sen så hittade jag då en väg in och bara... Vadå? Man kan göra det här. Shit, vad sjukt. Ja, men...
Aha, men så du kommer inte från en musikerfamilj?
Nej, inte alls.
Nej?
Nej.
Gud, det tycker jag är så spännande. Så här, hur hittar man det då?
Ja, men faktiskt. Och min mamma har verkligen... Hon har alltid haft en dröm om att alla hennes barn ska liksom bli akademiker och plugga på universitet. Okay. Men så har hon... När vi var i Guatemala och hon drev några projekt med Maya-indianerna, så talade de om för henne att så här, din dotter hon är en konstnärlig själ och du måste få låta henne leva det livet. Aha. Och det brukar hon alltid säga till mig när jag är så här, men jag trivs med det här och det är det här jag vill göra. Hon bara, ja, men de sa det till mig. Och det är klart att du ska få göra det.
Vad fint!
Ja, jättefint. Men hon själv är ju inte en sån som håller på med någonting konstnärligt.
Nej, okej. Okay. Mm. Aha, vad spännande. Mm. Men vad tog du din inspiration ifrån då? Du säger liksom att du ville köra go-go dancing och sådär. Liksom. Ja. Hur hittar man det som barn?
Ja, bra fråga. TV kanske. Jag kollade mycket på MTV.
Mm.
Och speciellt MTV Amour. Och var liksom väldigt... det var min favorit TV när jag var liten. Och jag var lite tidigt utvecklad som barn. Så jag var så här, utforskade liksom sexualiteten ganska tidigt. Och var väldigt stolt över det. Och min mamma var väldigt positiv. Så jag, redan på mellanstadiet så var jag så här, hade jag liksom... Jag såg precis likadan ut som jag gör nu. Och jag hade...
Vad härligt! Ja. Inte åldrats en dag.
Nej, exakt. Nej, jag ser typ yngre ut nu. Då trodde folk att jag var jättegammal.
Nej, är det sant?
Ja, det är jättekonstigt. Jag är Benjamin Button.
Nej. Wow.
Nej, men så att då, under den tiden så var det så här. Jag älskade underkläder, jag älskade högklackade skor. Min mamma var väldigt öppen och positiv och liksom tillåtande och var bara så här, men det, om det är den du är så måste du få vara så liksom. Så att,
vad fint av henne.
Det var så fint. Ja. Verkligen.
För jag tänker att det vanligare, nu måste jag öppna den här för jag håller på att knuka den här bak.
Knäck i ryggen.
Ja. Nej, men den får hänga så här tror jag.
Ja.
Nej, men vad skulle jag säga? Jag tänker att det är ju vanligare att man hör att liksom, ja, men jag var tidigt utvecklad och det var jobbigt.
Ja.
Och att så här, kanske till och med jag blev skammad för det. Eller
ja,
att,
exakt.
Ja, eller att omvärlden säger, oj, du måste, liksom, du kan inte klä dig si och så, bla bla bla. Men precis. Det är ju härligt att höra att det inte behöver vara så.
Eller hur? Ja, gud, min mamma var så bra på det.
Mm.
Jag fick ju höra lite från andra föräldrar och andra barn och sådär, men eftersom att jag hade liksom, eller jag var liksom bekräftad hemifrån, så var jag så sjukt självsäker och bara så här, jag struntade i vad alla andra tyckte. Och jag gick till och med i en skola där de censurerade mig på skolfoton. Nej. Jag tyckte jag hade för urringade, så här, urringad tröja typ.
Ja.
Så jag var ganska så här
explicit. Men gud!
Ja, ja. Ja, det var lite.
Herregud.
Ja, ja. Men mamma har alltid varit skitpeppande och verkligen så här, jag fick mens när jag var 8 liksom. Och hon var bara så här, grattis och nu har du blivit kvinna och bara embraceade liksom allt. Så att, då tyckte jag ju bara att det var en positiv upplevelse och var så här, och vadå, får man ha sånt här på sig och då får man testa sånt här och wow.
Ja.
Så att det, jag är ju superglad och lyckligt lottad som har varit med om det. För det är som du säger, det är så himla många som skäms och som har så mycket dåliga erfarenheter från att vara tidigt utvecklade. Liksom.
Mm.
Mm. Men.
Ja, men då liksom från alla håll, men liksom att, men man är ganska utsatt överhuvudtaget, tänker jag, som ung människa, men så här, och ung kvinna också, att så här, puberteten är ju en avgörande tid. Och jag, ja, men så här, det är härligt att höra, för jag förstår dig bättre när du berättar det här liksom.
Mm.
För det är ju så definierande på något sätt.
Det är
om verkligen. Du har haft en bra uppväxt eller så här, en bra pubertet, jag tycker nästan att det är viktigare. Så här. Har du haft det, ja, men då har du grunder för att liksom ta dig ut i livet på ett sätt. Har det varit jobbigt så har du mer att jobba upp.
Exakt.
Gud, och så vidare.
Verkligen. Det är spännande det där. Alltså, när jag hade min liksom feministiska insikt, typ. När jag var så här 13-14. Då var jag ganska besviken på mamma. För att jag, det känns som en kanske så här lite klassisk del av den här insikten. Att när man går igenom alla de här olika stadierna. Så här, vad tycker jag är rätt? Vad tycker jag är fel?
Ja.
Och det var en period där jag var så här, men varför tillät du mig att typ ha push-up BH och stringtrosor och högklackade skor och sminka mig? Är det verkligen bra? Typ. Mm. Och hon var så himla ledsen. Vilket jag nu är så här, hur kunde jag göra så mot mamma? Men hon var verkligen ledsen över, ja, men, eller det är klart att hon var det. Men jag var så här, hur, det, är ju, det går ju emot liksom allt som, du tvingar ju in mig i den här kvinnliga liksom rollen och på något sätt, eller tillåter mig alldeles för mycket att så här leva mig in i det. Men ja, sen var det en övergående period och jag insåg att så här, vänta, det kanske inte alls var så. Det kanske var jättebra att mamma var så tillåtande.
Ja.
Men
jag tror att alla har sina liksom fighter med sina föräldrar,
om det är naturligt. Eller hur?
Ja.
Ja.
Ja, men vad spännande, men det som jag väl ändå liksom kan summera det till utifrån alla de här intervjuerna som jag har gjort hittills, så är det ju att, ja, men i stort sett alla som ställer sig på en scen och gör burlesk har någon slags feministisk agenda.
Mm.
Och de allra flesta, men inte alla, ser ju liksom kvinnligheten, det som vi menar med kvinnlighet, som någonting man vill ta om hand och lyfta upp. Så jag tänker, ja men så här, utifrån vad du säger nu av ditt feministiska uppvaknande där liksom. Men då måste ju det ha förändrats, tänker jag.
Mm.
För det du beskriver nu liksom och den här, ja men mot din mamma då, att så här, att du vänder dig emot det här som du nu pratar om som någonting fint.
Mm, precis.
Ja, att du fick uttrycka din liksom mognad och exakt. Kvinnlighet.
Ja, och jag fick testa det liksom. Ja, verkligen. Nej, men det förändrades ju ganska snart därefter. Och bara var så här, fast vänta, är det någonting fel i det? Liksom? Mm. Eller vad är det som är problemet i att få sminka sig och att få klä sig som man vill? Eller, ja. Men, och det finns ju så många olika så här, aspekter av det. Men jag måste säga att så här, senare, det som kom därefter var ju på något sätt insikten om att kanske vända blicken bort från kvinnlighet och att titta på kvinnlighet som någonting så här påklistrat och skapat av mannen, vilket det ju på sätt och vis är. Men att istället liksom bara vända sig om och vara så här, fast vänta, vem är det som är problemet egentligen? Ja, att det kanske är mannen, och mannen kanske är en väldigt påklistrad roll som folk så här, tvingas in i liksom.
Mm.
Och det är den som den feministiska som du har uppvaknandet som kom efter. Och bara var så här, fast vänta, det kanske inte alls är så dåligt att bara få uttrycka sig som man vill i kläder och smink.
Mm.
Utan det som är dåligt är kanske en machokultur som så här, och en maktstruktur som liksom drivs på av patriarkatet och av männen liksom.
Just det. Ja, för det är ju det som gör att det blir problematiskt.
Ja, exakt.
Att vara, ja.
Ja.
Ja, men att rätta sig in i det som kvinna.
Ja.
Hur gör vi det, liksom?
Mm. Ja.
Mm.
Nej, och det är till stor del så här, vad som gör det roligt att vara dragking, som jag också är.
Jag tänkte komma till det. Det ska vi göra.
Ja. Ja. Nej, men att få istället kritisera mansidealet.
Mm. Ja, men vi går in på det nu då, för det är jättespännande. Precis, för du håller ju på med drag.
Ja.
Mm, vill du berätta lite om det? Vad det är du gör då och vad det handlar om?
Ja, det är ju som att vara drag queen, alltså att använda sig av symboler, attribut och så här, gester som är ansedda vara typiska liksom manliga versus kvinnliga då. Och precis som i burlesken, berätta en historia med hjälp av mim och dans och musik.
Mm.
Och live då, inför publik. Så att jag använder då inom sådana här situationstecken så här manliga kläder och uttryck och...
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja.
Mm.
Ja, symboler för att liksom spela den här manliga rollen.
Ja.
Och det är också så här, det har jag hållit på med också sen jag var liten. Och sen hade jag liksom en paus med det ganska länge. Men då, där tillbaka i mellanstadiet, det är också lite roligt. För att jag var ju då som sagt den som var tidigt utvecklad. Och den som verkligen så här, hade urringat och push-up och smink. Men alltid när vi spelade in små filmer och gjorde sketcher så var jag, fick jag alltid spela kille. Och det kändes alltid naturligt för mig.
Okej. Okay.
Ja, men jag, det är klart att jag är så här... Duden liksom. Och så när man tittar tillbaka så är alla de här små tjejerna så här, verkligen barn. Och jag är lite mer så här, lite mer utvecklad. Och, men jag ändå verkligen kan ta på mig den här rollen. Vilket man tänker kanske skulle vara tvärtom. Men det funkade bra liksom.
Gud vad spännande.
Men så då gjorde jag mycket det. Och sen pausade jag det en del. Och så har jag haft med då Drag Kings i mina akter. Där i liksom början när jag burleskade. Och sen nu på senare tid så har jag själv börjat dragkinga. Och det är så kul för att det bara är så här, att få utmana den här bilden av vad manlighet är. Och det är så många som är skeptiska som bara är så här, okej, men vad gör man då? Man bara, men vadå, vad gör man då? Eller liksom, vadå? Du tycker att kvinnlighet är en så himla tydlig så här, karaktär och roll att gå in i. Att det är bara så här, ja men ta på mig... lösgångfransar och högklackade skor och typ så här bara prata med ljus röst. Och då, då har du liksom imiterat en kvinna.
Mm.
Men du vet inte hur det är att imitera en man. Det var intressant att folk inte riktigt fattar hur det ska gå till. Och det tänker jag verkligen är för att mannen är normen och är liksom grunden i vårt samhälle. Så folk är så här, vadå, hur gör man då? Eller hur imiterar man det? Det är lite som så här med vithet och liksom rasifiering också. Att det är väldigt lätt att så här klä ut sig till någon annan kultur. Men att det är svårt att se sitt eget. Liksom.
Ja.
Och så hur klär man ut sig till sig själv på något sätt?
Ja.
För att det är normen. Och det är så himla... Det, och det har varit lite folk som innan vi går upp på scenen är så här, men vad gör ni då? Vadå? Kommer det verkligen vara bra? Typ? Hur går det ens att imitera det här? Och sen efteråt så bara, oh men shit, det var ju verkligen, det var ändå verkligen bra typ.
Ja.
Och det var verkligen sjukt inspirerat av så här manlighet. Att det då går att ta på lite mer och bara så här, aha, okej. Okay. Det är det här som, det är det här vi ser varje dag runt omkring oss. Men som man bara,
jag blir jättenyfiken på vad du ser är manlighet. Alltså jag kan föreställa mig en massa olika saker som jag skulle kunna göra om jag ville dragkinga. Men jag vill gärna höra det från dig. Vad du liksom, vad är det du har plockat upp för saker i det?
Ja, okej. Okay. Vi ska se om jag lyckas. Som sagt, jag vet med kroppsspråk. Det kommer fram live. Men alltså, sen när jag liksom klär på mig den här rollen, då transformeras jag verkligen också in i de här strukturerna. Alltså jag, det känns som att jag direkt landar i att vara lite man. Och ja, men så här, jag är ganska relaxed i relation till alla andra. Att jag, jag tar min plats liksom i ett rum är ganska självklar. Gentemot när jag, kan, när jag är liksom mig själv och jag identifierar mig som kvinna. Och att jag då är mer så här, håller mig lite tillbaka och lite avvaktande. Men som den här rollen, när jag går in i rollen som drag king, så är jag mycket mer så här, jag tar för mig och finns det något att dricka så tar jag. Kanske glömmer att fråga liksom. Och är mer självsäker på det sättet i det stora hela i relation till andra.
Men då händer det också någonting med ditt kroppsspråk antar jag.
Verkligen, jättemycket. Direkt liksom. Blir mycket, mycket lägre. Ja, sen är det ju också min karaktär. Det är ju såklart, man kan ju ha olika personligheter, men min karaktär blir verkligen en självsäker, ganska men så här, sexistisk, flörtig person.
Jag förstår.
Så behöver det ju verkligen inte vara, men
du tar det lite till sin extrem också kanske.
Ja, kanske, precis. Och så är det ju med när man är på scen och spelar en roll. Man överdriver ju allt lite grann. Men till exempel min partner Ellen, som också är drag king, och hennes liksom drag king karaktär han är inte alls så där sexistisk som min. Så det är verkligen, det kan vara olika liksom. Men om jag ska säga vad mer är manlighet, det Om jag kommer på nu vad ska jag säga.
Nej, men för att det är väldigt spännande liksom. Jag har ju jobbat många år inom RFSU.
Mm.
Och det här var i och för sig nu ganska många år sedan. Men det var i alla fall i samband med att jag utbildade mig, tror jag. Så var vi på en föreläsning som handlade om manlighet.
Mm.
Och där föreläsaren liksom plockade in olika saker som krävs för att du ska vara en liksom idealman.
Mm.
Han visade det genom att stå på golvet och så bara, för varje grej han plockade in så målade han in sig i en ruta. Mm. Så här, ja, du ska ha muskler, så lite snävare linje där. Mm. Och du ska vara lång, så här, lite snävare in där. Du ska vara självsäker, snävare in där. Du ska helst vara vit. Och till slut så blev den här rutan väldigt, väldigt liten.
Mm. Mm.
Och han kunde knappt stå i den.
Exakt.
Och jag tänker att jag tror att mansnormer är, och liksom mansideal är ganska svåra att nå upp till egentligen.
Verkligen.
Och att det nog finns betydligt fler män utanför rutan än innanför.
Mm.
Egentligen.
Gud ja, verkligen.
Ja.
Definitivt.
Mm.
Ja, jag tycker att det känns, nu har jag lite svårt att formulera vad exakt det är som jag tycker är manlighet. Men jag tycker att det känns som att det är komplicerat att vara man. Liksom allt det här. Och också slarvigt. De känns slarviga. Bara så här, i liksom relationer. Både med vänner och familj. Och så här partners. Att det, så här, de vårdar liksom inte riktigt.
Nej.
Känns det som. Och så är ju. Så, eller det är min känsla. Att så här, de är slarviga.
Ja. Men, vilket känns tråkigt. Nej, men visst. Och det där är ju inget konstigt. Jag menar, vi som är kvinnor som uppfostras till kvinnor blir ju också uppfostrade som vårdande personer.
Exakt.
Av våra vårdande mödrar.
Ja, och väldigt så här analyserande och vad säger man så här, ja, men försöker liksom läsa av lite mer och alltså att det här som inte sägs på, men man kan ändå fortfarande så här, känna det på något. Eller hur ska man förklara? Att det är lite så här, till exempel typ med födelsedagar, vilket känns kanske banalt, men att det är lite så här, man kanske minns när folk fyller år så kan man höra av sig. Men det jag upplever med män är lite så här, det är inte så big deal. Mm. Och det känns inte så vårdande. Nu är det så här, ett väldigt enkelt exempel, men att bara så här, det här omhändertagande så här, saknas lite och att kanske lite mer, det finns så mycket.
Mm. Nej, men och det här är ju väldigt, väldigt spännande, för så tänker jag liksom i den värld som många av oss rör sig i, så finns det ju betydligt fler medvetna män också.
Mm,
liksom.
Absolut.
Vilket också gör att, så här, eller jag tänker på ibland så här, att ibland krockar man mot någon ur den andra, eller ur en annan del av världen som inte håller på med burlesk och som inte funderar kring de här sakerna och inser att jävlar vad liksom den här människan har saker att leva upp till. Alltså enligt sig själv och samhället. Så här, fan vad jobbigt och stressigt det måste vara.
Verkligen.
Kan man verkligen känna liksom.
Ja. Verkligen. Nej, jag tycker det känns jättejobbigt. Det känns viktigt att, så här, att tänka på det lite mer. För det är ju väldigt, just som jag sa, att så här, kvinnlighet känns som folk har listat ut lite grann. Att, så här, det är det här som är kvinnlighet och det är det här. Så här är det att ingå i den kvinnliga rollen liksom, eller stereotypen eller whatever. Men så här, hur är det då att vara man? Och hur bidrar det till vårt samhälle och till allt som vi lever ibland? Liksom? Så här, hur påverkar det oss att vi uppfostrar liksom, män att bli som de blir på något sätt? Det känns sjukt viktigt.
Ja, men visst. Och det här, för i höstas då så pratade jag med John Paul Bichard.
Mm.
Och då pratade vi om det här med the male gaze.
Mm.
Alltså den manliga blicken. Och vi pratade om att så här, den finns ju både hos män och hos kvinnor.
Mm.
På kvinnor. Men jag tänker att den också finns på män, såklart.
Mm.
Det är ju, man kan ju vända på saken.
Mm.
Och att vi kvinnor också ser på män på ett visst sätt. Jag menar, vi är inte heller helt oskyldiga.
Nej.
Tänker jag.
Nej, vi ingår ju alla i strukturen. Liksom.
Ja, men just eftersom vi också lever så tydligt manligt, kvinnligt.
Mm.
Så transfrågan har vi ju inte ens liksom inkluderat här. Nej. Men den är ju en jättestor problematik i det här såklart.
Mm.
Att vara transperson. Och förhålla sig till det här. Men liksom att, ja, men vi hjälper ju också någonstans varandra.
Mm.
Att upprätthålla höga, märkliga ideal.
Mm.
kring manligt och kvinnligt.
Ja. Hela tiden. Mm. Bara genom att vara oss själva.
Ja.
Alltså det som är komplicerat. Att så här, vi bara genom att gå ut genom dörren och liksom ha fått en benämning så bidrar vi till de här strukturerna. Liksom.
Precis.
Och att vi på något sätt upprätthåller vissa så här, ja, men stereotyper gör ju också att vi behåller strukturerna. Så det är ju komplicerat liksom.
Mm. Jag tycker det här är så himla spännande. Mm. Men liksom när du började dragga liksom, var det de här, den här typen av diskussioner som förde dig dit? Eller var det mer lite på kul?
Alltså på kul, men jag är ju lite en sån som gör allting på kul. Och allting bara så här på feeling lite grann. Så att det var en rolig idé som vi bara spann vidare på liksom.
Mm.
Men, och jag älskar det. Alltså jag älskar att vara drag king.
Mm.
Och det känns också så naturligt. Alltså på många sätt så identifierar jag mig väldigt mycket med den här, alltså Ivan som jag är liksom. Mm. Han finns verkligen inom mig också. Mm.
Ivan och Ivan Sita. Skulle kunna göra ett duonummer med dig själv.
Ja, det är kanske på gång. Ja, men och det är ju en del av det som gör det intressant också. Mm. Att så här, han finns verkligen inom mig. Han känns som att han på något sätt är kanske en bror eller någonting sånt. Att, men, och det är också så här, varför eller har han alltid varit där? Eller så här, kanske har vi alla liksom båda sidor såklart eftersom att vi ju på något sätt pushas in i en mall som du berättade där med den här rutan. Alltså det är en väldigt snäv ruta men att det egentligen så är den inte så snäv om vi bara hade fått leva ut liksom våra personliga sidor.
Ja.
Och jag är det är ju också kul för att jag alltid blivit så här. Eftersom att jag alltid har då sminkat mig mycket och haft högklackat och varit så här, gillat det liksom, det kvinnliga och det sexiga. Så folk har ju alltid också placerat in mig där. Och jag är också liten och så här söt liksom. Mm. Så då folk är alltid så här, men du är ju superkvinnlig och du är ju super, det ska man aldrig ta för någonting annat har jag ofta fått höra. Mm. Men jag själv är så här, alltså, I don't know, liksom. Jag behöver inte, jag känner inte jättestarkt. Alltså, jag kanske ser ut så, men inuti mig så är det inte så viktigt, liksom. Utan, och då som sagt med Ivan så är det ju så här, han är verkligen där inne också. Och är super, alltså den här lite sexistiska, som jag sa tidigare, sidan hos honom. Det är ju verkligen jag också, förstås. Ja. Alltså, och då tillbaka till the male gaze, liksom. Ivan Sita bär ju då den sidan.
Gud vad spännande.
Ja. Ja, det är
men, ja, men precis, det säger ju någonting om hur folk ser på oss också.
Mm.
Och sätter oss i för fack.
Mm.
Jag tycker nog att det, ja, men så här, jag bara försöker tänka själv, men att det är ju väldigt olika från dag till dag eller från situation till situation hur man känner i relation till andra. Eller så här. Kan du känna så att du blir mer kvinnlig i vissa situationer, verkligen, liksom. Med olika människor. Och
verkligen, jättemycket. Men jag tycker att det är fler saker än det som är som förändras, alltså i relation till andra. Och det kan också vara så när jag ska träffa vissa människor så klär jag mig lite mer på ett sätt.
Mm.
Och så träffar någon annan och då klär jag mig lite mer så. Alltså att allting är liksom i relation till människor runt omkring på något sätt. Så att verkligen, det är också en sån grej. Så här, jag kanske är mer då i det här kvinnliga i vissa situationer. Och mer, absolut. Mm. Verkligen så.
Just det, absolut. Vi lever ju i relation till vår omvärld.
Ja.
Eller till varandra.
Ja.
Jag tänkte vi skulle prata lite mer om liksom ditt artisteri mer specifikt.
Mm.
Och om du vill berätta lite liksom ditt artisteri, liksom, vad har du gjort? Är det någonting som du är extra stolt över? Är det någonting som du vill liksom trycka på? Så här, det här har jag gjort. Och, eller vart är du på väg, kanske?
Ja.
För du har väl gjort jättemycket,
vad jag
förstår.
Ja.
Under alla dessa år.
Ja, men det har jag. Jag har haft så mycket roliga och så här, knasiga och feta gig. och jätteenkla också. Det har varit verkligen högt och lågt. haft så sjukt roligt. Och jag tycker verkligen att burlesk-communityt och att liksom burleska-uttrycket tar mig till så mycket roliga platser.
Mm. För du reser också en del.
Ja, precis. Mm. Och jag började ju i Paris. Det var där jag började uppträda.
Okej.
Okay. Och åker tillbaka dit ofta och liksom har mycket kontakt med folk där.
Okej.
Okay. Så där är jag ofta med om så här speciella grejer.
Ja, ja.
Men jag tycker bara alltid kul. Det är alltid roligt och det är, ja, det är en av de roligare grejerna är ju att träffa andra artister.
Mm.
Liksom, det, jag älskar att stå på scen och älskar att liksom göra den biten. Men det är också ganska liksom, mycket meck inför varje gig. Att det är så här, man ska packa och komma ihåg alla grejer och släpa alla grejer. Alltså, det är inte det roligaste. Men sen när man väl har kommit ut med alla grejer så är det så här, vilka är det som är här?
Ja.
Och vilka är de och vad kommer de göra på scen? Det är ju också, alltså, det är ju superkul. Mm.
Just det.
älskar att se andra uppträda också.
Ja.
Mm. Men, ja.
För då är det liksom mycket festivaler eller är det liksom...
Både
och. Eller klubbar där?
Ja, mycket klubbar också. Mycket liksom lite sid... Alltså jag tänker att det är sidobokningar. De, alltså i burlesk-communityt så är det ju mycket festivaler.
Mm.
Och vi ser ju... Alltså de syns väldigt mycket. Syns och hörs väldigt mycket.
Mm.
Så allt annat är ju liksom andra sidogig.
Ja.
Men jag gör typ lika mycket sådana också.
Mm. Ja. Ja, det brukar vara de som betalar sig. Eller? Ja, exakt.
Precis.
Alltså pengar med
sig. Precis. De har, ja, exakt. Det är sjukt nice när man får... Allting servat.
Ja.
Får känna sig som en stjärna.
Ja.
Ja, nej men det som jag är på väg mot tror jag är kanske lite mer... Om man tänker då att burlesken... De flesta kanske tänker då liksom lite vintage, lite... Ja men den här liksom det kvinnliga uttrycket med liksom... Mm. Kanske som lutar mer åt ett skönhetsideal som råder. Mm. Alltså... Den typen av burlesk, långklänning och det liksom, den kvinnliga kroppen och den kvinnliga formen. Så kanske, eller jag tror och det känns på något sätt som att det kanske är på väg bort från det.
Mm.
Och lite som det uppträdandet som du såg på Swedish Burlesque Gala.
Mm.
Att det är lite mer så här löst på något sätt. Att det kanske inte är just den klassiska looken som jag kommer hålla på med liksom.
Nej.
Mm. Och också utforska identitet lite mer. Just det här Yvonne Zita versus Ivan. Och ja. Jag tror att det är det som jag kommer hålla på med framöver.
Det låter jättespännande.
Mm.
Det låter väldigt utforskande.
Ja. Ja, det känns som att det är viktigt när man är kreativ och testa och prova på lite olika uttryck för att...
Mm.
För att landa i någonting.
Mm. Du nämnde alltså, konstnär som en möjlig väg. Är det lite av din konstnärssjäl som också får utlopp för det?
Verkligen.
Ja,
verkligen. Jättemycket. Ja, verkligen så. Ja, men det där på något sätt komma bort lite från det som klassiskt benämns som burlesk. Att det, liksom får vara, att det kanske kan ta plats i andra forum också.
Mm. Ja, ja nej, men det är verkligen... Spännande, allt detta. Kan vi prata lite om Paris? För det här tycker jag ändå var väldigt spännande att du började där.
Mm.
Det är inte så många av våra svenska burleskartister som har börjat utomlands.
Nej, precis. Faktiskt. Ja, men det är sant.
Ja.
Det är sant.
Hur kom det sig?
Ja, det är en rolig historia. Det var jag var 19 och som många andra svenska 19-åriga tjejer så åkte jag dit med tre tjejkompisar. Och vi bodde i en jätteliten lägenhet mitt i Marais. Och så här, bara hade kul. Jag kan franska sen innan, men jag pluggade lite då också.
Mm.
Och typ letade lite jobb och var mest där för att bara, vi vill vara här. Ja. Vad händer här? Vad kan man göra i Paris? Och vi var ute typ hela tiden förstås. Och var liksom inne på klubbscenen. Och där på något sätt... Så fick vi nys om en burleskklubb. Och så var det en av dem jag bodde med som bara... Men du måste ju älska det här. Eller vadå? Det är typ det här du gör. Och vi borde ju gå dit. Och jag bara, ja det låter skitbra. Vi går dit. Men så kom vi för sent förstås till showen, missade hela showen. Vi bara, nej va, okej, vad är det här? Men det är massa snygga människor här, åh vad nice.
Mm.
Och så la min tjejkompis då till producenten till den här klubben på Facebook och bara var så här, ah men kolla, hon letar efter artister.
Mm.
Så hon bara, du borde höra av dig till henne.
Ah.
Hon hade gjort någon statusuppdatering där, där hon bara, ja men hon letade efter utländska och inhemska artister och ville liksom höll på att producera fler shower. Då, så roligt. Vi hade, det var också då 2009 var det nog.
Mm.
Med en liten sån här digital kamera. Och Facebook var relativt nytt. Och vi bara, okej, vi samlar ihop alla kläder som du har och bara gör en snabb photoshoot och bara poserade lös och liksom och bara valde ut några bilder, skickade till henne och bara, jag har uppträtt i Sverige massa och jag vill gärna gigga i Paris typ. Mm. Och hon nappade direkt på det där och var bara så här, kom hem till mig så kan vi prata om det. Och bara, ta med alla grejer som du har. Så då packade jag ner alla grejer och kom dit och var fett självsäker som en kan vara när den är 19 år.
Ja.
Och liksom ute och utforskar stora vida världen. Ja, och så kom jag dit och då var det typ lite audition, vilket jag inte alls var redo för. Men hon bara, okej, vad gillar du för stilar, vad gillar du för musik, bla bla bla. Det här är de showerna som jag producerar och jag samarbetar med de här märkena och bla bla. Hon hade mycket på gång. Och så började vi snacka och vi gillade samma typer av filmer och lite samma estetik. Och så plockade jag upp lite grejer och bara, det här, det här. Och hon, Chloe som hon heter, hon är asskön och jätteflippad. Och bara, vi klickade på en gång och hon bara, ja men jag tänker direkt på det här, du borde göra något till det här nu. Kan du dansa lite? Och jag bara, jag kan dansa till det här. Och bara dansade lite och hon bara, det där ser skitbra ut, jag ska fixa någon spons till dig. Och sen en vecka senare så stod jag på scen på en ganska stor burlesklubb i Paris. Och det var massa tv-producenter, det var för hon kände liksom massa sådana människor.
Men hade du liksom ett färdigt nummer då, eller hur?
Ja, vi skapade ett nummer där och då.
Wow!
Ja, och ja, men, som sagt, jag går mycket på feeling. Och då gjorde jag verkligen det. Jag bara så här, levde mig in i musiken och bara körde. Och det var så härligt den gången då jag uppträdde. Alltså, vilket rus. Alltså, jag kände bara så här, det här är den jag är, verkligen. Mm. Det är verkligen det här jag ska hålla på med.
Mm.
Och när jag kom av så var alla de som jobbade på stället så här, oh my god, typ så här, you're our little favorite. Och bara, du,
men vad gjorde du då, liksom, ditt första...
Jag gjorde ett... Det är kul, för att det var inspirerat av den här Brigitte Bardot-filmen, När Gud skapade kvinnan.
Okay.
Och hon är en så här... Det var via den filmen som Saint-Tropez blev upptäckt och liksom Brigitte Bardot blev en sexsymbol typ. Och hon spelar liksom en ung tjej som bara vägrar att liksom passa in i den här rollen som folk vill att hon ska passa in i. Och hon har liksom bara så här mycket känslor liksom och lever ut de här känslorna och bara är ganska mycket drama queen. Och så är det någon mambo-scen där det är några musiker som spelar mambo. Och hon bara går lös och bara sliter upp sin kjol. Och hennes kille kommer in och är så här skitarg. Och bara, vad håller du på med? Och det är, alltså, det är en dramatisk film. Och hon spelar en dramatisk roll. Och vi, eftersom jag också så här gillar latinska. Liksom, jag har ju det hemifrån. Så var jag så här, jag älskar mambo och det är klart att vi ska använda någonting sånt.
Ja.
Och jag älskar den här filmen och hon bara, ja det är skitbra, du måste göra det här.
Mm.
Så att då, det finns en fransk musiker som heter Dario som har gjort då musik som han inspirerades också av filmen och av Brigitte. Så då tog vi hans musik som var lite så 60-tals liksom rock'n'roll typ. Och så liksom samlade vi ihop det som alla vi var inspirerade av den här filmen och gjorde någonting till det. Så jag är ganska så här, amen, prickig klänning och handskar och liksom stay-ups och garter belt och liksom amen, strut-BH. Alltså ganska klassiskt så liksom. Men, och lite mambo-aktigt då. Det var så roligt. Ja. Och just också den respons jag fick att folk bara var så här, du älskade det där. Ja. Vilket smile. Folk ja. Bara så här, det är lös om dig. Du bara, ska ja. Göra det? Jag bara, ja, jag vill göra det igen nu på en gång.
Ja. Ja. Ja, vad härligt.
Ja, det var superhärligt. Mm. Och sen så jobbade jag skitmycket med henne.
Mm.
Typ en månad kanske. Inte ens en månad. Senare så gjorde jag till gig och då hade vi gjort två nya nummer.
Ja.
Och vi var verkligen igång. Och jag, ja. Alltså det var så himla bra tid. Jag kommer bara ihåg att jag så här, det var skitvarm sommar i Paris. Jag hade korta shorts och jag så sprang över hela Paris på natten för att komma hem till henne. Och vi satt uppe hela nätterna och hon hade sparat massa bilder. Och det var bara så här, så jävla rolig tid.
Mm.
Och dessutom typ någon månad efter det så hade hon blivit kontaktad av finska skodesignern Minna Parikka.
Mm-hmm.
För hon skulle vara med och ställa ut under Fashion Week i Paris.
Okay.
På Louvren.
Ja.
Och då var Chloe bara så här, hon bara, du, jag ger dig det gigget. Alltså du får det gigget. Hon har frågat mig om jag känner några burleska artister. Du får det.
Ja.
Och idag hade jag kanske känt mig lite pressad. Men då var jag bara så här, jag tar det!
Du hoppade på bara.
Jag bara, okej, men jag går dit och träffar henne.
Ja.
Och sen så här, några år senare så bara, gud, det var liksom tredje gigget jag gjorde. På Louvren. Under Fashion Week i Paris. Det var ändå nice. Ja, det var lika bra att jag var omedveten om att det var fett.
Ja, men ibland gör man ju såna grejer som man liksom först efteråt inser. Ja. Wow, hur det gör det där?
Ja, det är ju typ bättre att inte känna sig så nervös.
Men jag kan känna igen det där. Att man också så här, man ställer in sig på det ska jag göra. Ja. Och så bara gör man det.
Exakt.
Och sen efteråt man bara, wow.
Ja.
Oh my god.
Ja, det är skitbra. Jag älskar det.
Mm.
Ja. Ja, men det var så sjukt bra tid. Så, vilket bananskal liksom. Herregud. Ja,
jag bara fast ändå inte in. Med tanke på att du ändå ville göra det på något sätt. Så det var väl kanske mer så här slumpen som fick dig att hamna rätt. Eller? Så.
Ja, shit. Det var så bra. Och det har alltid, sen dess, känts så rätt. Och så har det bara liksom fortsatt uppåt framåt.
Ja. Just det.
Mm.
Mm. Så du fick en liten så språngbräda då i Paris.
Verkligen, verkligen. Och också på något sätt en mentor som jag kunde bolla allting med. Alla idéer som jag hade, bara så här, det här vill jag göra, det här musiken vill jag använda. Och hon bara, gör det här. Eller vet du, ta den här fjädern, använd den. Och jag bara, okej, jag kan ta den. Ja. Alltså, det är ju precis det som behövs när en håller på med nya.
Just det.
Eller när man skapar liksom.
Ja. Och du sa att du också återvände till Paris.
Ja, även precis idag. Alltså sen dess så har hon bokat mig till massa gig.
Mm.
Och sen lite andra producenter och liksom via henne och så här. Jag har liksom gjort mig mycket vänner där.
Mm.
Och ja, de gillar mig. Till exempel, jag har aldrig uppträtt i Tyskland.
Nej.
Alls. Och jag har till och med hört av mig till några tyska. Men de gillar inte alls min grej. Inget intressant. Men Paris, jag klickar med alla dem. De är skitnice. Det känns som att jag förstår mig på dem. Och de förstår sig på mig. Och liksom, så att Paris har jag alltid återvänt till. Det är jag väldigt nöjd över.
Ja, men då fick vi in lite, rundade vi ihop det där också. Mm. Någonting som du är stolt över.
Ja, sant. Ja. Det var ju bra.
Ka-ching! Vet du vad, Eva-Sita, vi börjar närma oss slutet på den här intervjun. Ja. Tror det eller ej.
Ja. Vi tog oss igenom det.
Ja, vi gjorde det. Jag höll på att tappa tråden här ett tag. Men kom tillbaka.
Ja,
jätteroligt att ha haft dig här. Om man som lyssnare vill veta mer om dig, vart ska man då vända sig?
Instagram. Eller Facebook. Eller Instagram är jag mest aktiv på.
Mm.
Och jag har en hemsida, men den är inte jätteuppdaterad.
Mm.
Så att Ivonsita Lolita på Instagram. Det är mitt bästa tips.
Yes. Ja, då får ni göra som jag och följa Ivonsita där, helt enkelt.
Tack för att jag fick vara med.
Ja, men jättekul. Och kära ni, vi hörs igen. Hej då.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.